Det är torsdagen den 19 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Sverigedemokraterna är numera en del av det borgerliga regeringsunderlaget. Partiet som skyddes och i många fall avskyddes av många har kommit in i värmen och behandlas av alla fall stora delar av det politiska fältet som ett, som det brukar heta, normalt parti. Vad innebär det här för svensk politik? Vad vill egentligen Sverigedemokraterna? Vad kommer de att prioritera i förhandlingar och kompromisser? Hur kommer Sverige att förändras om partiet får ha sitt finger med i leken? Det tänkte jag vi ska försöka reda ut lite i ledarredaktionen i några kommande avsnitt. Då vill vi fråga representanter för just Sverigedemokraterna om hur de ser på några olika politiska sakområden. Först ut är partiets ekonompolitiska talesperson Oscar Sjöstedt. Han har suttit på sin post sedan 2014 och alltså hunnit vara med om en hel del. Bland annat att förhandla fram det som blev statsbudgeten för i år. Hur ser han på ekonomin på en kortare och längre sikt? Hur ser han på statens inkomster och utgifter? Det och mycket annat ska vi försöka få reda på idag. Välkommen hit, Oscar Sjöstedt.
Tack så jättemycket.
Du, och jag börjar med att säga så här. Sverigedemokraterna har främst gått högre ut i ekonomiska frågor under de senaste åren. Håller du med om det?
Överlag så får jag nog göra det, faktiskt.
Mm. Och varför har ni gjort det?
Ja, jag vet inte om jag ska lyfta fram mig själv så där mycket. Man framstår inte som så ödmjuk om man gör det.
Men, nej, det huvudsaken är att det är riktigt.
Ja, precis. Nej, men det är väl klart att jag har satt en prägel på partiets ekonomiska politik, såklart. Och jag har liksom alltid trott på, eller man får kalla det höger om man vill. Jag vet inte om jag brukar prata så mycket höger själv, men jag tror på marknadsekonomi. Mm. Och jag tror på frihandel. Mm. Och jag tror att det är det som skapar välstånd. Och det, är man höger då, ja då är man väl det då.
Var det någonting som inte var självklart i partiet innan du fick din position du hade?
Ja, det skulle jag nog säga. Framförallt synen på internationell handel, import och export och sådana saker. Att det har funnits historiskt i alla fall på något sätt någon form av protektionistisk ådra eller något sånt där. Men det är ju inte vägen framåt såklart. Alltså, svenskarna behöver inte vara rädda för internationell konkurrens. För vi är så himla duktiga på att bygga prylar. Mm. Så vi kan konkurrera globalt.
Har du fiender eller motståndare i partiet som tycker annorlunda?
Ja, men det har man säkert. Vi är ett stort parti idag. Och då finns det liksom lite yttringar åt lite olika håll och kanter. Vissa som lutar lite mer vänster, vissa som lutar lite mer höger. Men tittar vi på liksom även opinionsmätningar bland väljarkåren och de som, eller våra väljare så att säga, så är det ju väldigt tydligt att man ser liksom att det ska löna sig att arbeta, det ska vara lägre skatt på arbete och sådana saker. Alltså så traditionellt och det man brukar kalla för högerekonomisk politik.
Mm. Samtidigt så har ni ju, om man tittar på er historia, har ni inte varit lika, ni har haft en viss omsorg om vissa utsatta grupper som arbetslösa. Ni har exempelvis också haft högre väljarstöd i de grupperna. Är det helt oproblematiskt att så att säga ge sig in på en mer marknadsliberal inriktning med det som bakgrund?
Nu var det du som marknadsliberal i och för sig, alltså att jag tror på marknadsekonomi. Men man ska inte, det ena utesluter inte det andra, utan det ena är en förutsättning för det andra. Förutsättning för att kunna bibehålla en stark välfärdsstat. Och det gäller ju inte bara människor som liksom har hamnat illa ute, utan det handlar ju om sånt som skola och även rättsväsendet och sådana saker. Det är ju att det finns ett välmående och växande privat näringsliv. För det är det som finansierar den offentliga sektorn. Det motsatsen gäller inte.
Du, om du vore finansminister och får då göra, säg att du har egen majoritet i riksdagen, du får göra som du vill. Vad är det första du skulle vilja ändra på när det gäller den ekonomiska politiken jämfört med hur den är idag?
Ja, men det beror lite grann på vilken sikt man ser det här på. Om vi utgår från läget som det är idag, med liksom ett stort krig liksom på kontinenten som jag inte trodde att vi skulle behöva uppleva igen. Då är det ju liksom, och här är många partier överens då, men vi är inte helt överens och vi är inte i mål på något sätt. Men då är det såklart att vi kommer behöva lägga väldigt mycket ekonomiskt fokus på att stärka försvarsmakten. Mm. Som de andra sju partierna då i bred samsyn har monterat ner steg för steg då. Och det är en sån sak där det. Ett av de största problemen vi har nu, det är ju liksom kriminaliteten och totala otryggheten. Då behöver rättsväsendet mer resurser. Så det är där, så nu på så här kort sikt så kanske det inte är liksom skattepolitiken som kommer i första ledet, så att säga, utan det finns behov som kommer före det.
Men där är ju ändå de flesta partier idag, som du sa, ganska överens om att vi behöver stärka försvarsmakten och att vi behöver ge mer pengar till rättsväsendet. Om vi då tar på lite längre sikt, och där ni så att säga skulle skilja sig, och du får liksom visa vad är det som skiljer er från de sju övriga partierna. Ja, men säg på 5-10 år kanske.
Nej, men då skulle det, alltså när man har lite mer tid att laborera, så är det ju liksom pensionssystemet och hela pensionssystemets funktionssätt och hela gruppen pensionärer då, där vi har liksom ganska stora förslag på hur man kan stärka avsättningarna till pensionssystemet på ett sätt som andra partier inte har. Och jag tror vi kommer landa där. Det brukar vara så, vi tycker någonting. Vi kommer med ett förslag som är liksom genomarbetat och väl analyserat och så. Och sen så får det kalla handen, och sen så går det något år, och sen så börjar andra partier anhamma våra förslag. Det är så det brukar se ut.
Du låter ganska självsäker där alltså.
Ja, men man har blivit det. Man är lite luttrad också faktiskt. Lite cynisk och lite luttrad efter liksom 20 år i politiken. Men vi får ju rätt. Det är bara fråga om när.
Vi får väl se hur det går med den saken. Vi ska återkomma till pensionerna, för det är en intressant sak. Men jag tänker börja med att, som jag brukar fråga alla politiker, SD är ett känt, så att säga, väldigt oppositionellt parti. Ni är ett ganska radikalt. Ni har kommit med radikal kritik mot hur samhället ser ut idag. Ändå är det så att när ni väl pratar ihop er om en budget tillsammans med de borgerliga partierna, så är det då, det är 20 miljarder i reformer av en total kostnadsmassa på 1200 miljarder. Det är alltså, vad blir det? 1,5% som ni vill ändra av allting som då den förhatliga regeringen och de som styr Sverige idag. Är det liksom, återspeglar det hur kritiska det är mot dagens samhälle, eller varför är det inte mer ni vill ändra, så att säga? Jag förstår att svaret är att ni måste förhandla om att få ta steg i taget, men förstår du ändå att det finns ett litet glapp mellan retoriken och det ändå väldigt, väldigt begränsade reformerna det handlar om?
Ja, det gör jag. Och nej, svaret på din fråga är nej, såklart. Men det är alltså skillnad att sitta och styra. Det vi gör nu, det är ju i praktiken att vi sitter och styr en bil ifrån backsätet. Vi sitter ändå i opposition. Det finns en begränsning av vad vi kan göra. Vi behöver äga regeringskansliet, vi behöver äga departementen, vi behöver äga myndigheterna. Vi är rätt begränsade. Och sen, så det här är en ganska ny situation, dels för oss då såklart, men det är en ny situation även för de andra partierna som har varit lite, så här, lite skeptiska, lite tveksamma. Så här,
ja, det är väl ett understatement vad de har varit.
Ja, fair enough. Men så här, och har med oss att göra. Mm. Och hur funkar det då, så att säga? Alltså, det är liksom, det är en ny situation för oss, men det är en ny situation för andra partier. Men primärt så är det som sagt, vi måste vinna ett val för att liksom kunna genomföra många av de här sakerna. Därför att det går inte bara att flytta liksom en siffra i en budgettabell och så där, utan saker du behöver äga regeringskansliet för och departementen för att därmed styra riket också. Mm.
Och den dag ni, som du uttrycker, äger regeringskansliet och departementen, vad pratar vi om för förändringar då på lite sikt? Hur substantiella är de i den ekonomiska politiken jämfört med idag?
Nej, men det finns ingen, det går inte att sätta någon siffra på det, så att säga. För det ska vara tre partier åtminstone som ska bli överens också. Men
de, nej, här, jag har ingen siffra. Jag tänkte bara så att lyssnarna kan få idé om hur mycket det handlar om, så att säga.
Men precis. Men då begär du fortfarande en siffra, så att säga. Ja, det har jag inte nu. Men då har vi möjlighet att göra mycket mer saker. Det här med pensionerna som jag var inne på, där pratar vi om över 20 miljarder bara i det enskilda förslaget. Försvarsmakten kommer ju behöva minst 20 miljarder extra per år under en ganska lång period.
Men det är ju andra sidan alla partier överens om.
Nej, det är inte riktigt.
Nej, inte riktigt, men du vet de som räknas.
Vi får se hur det blir med den saken. Men sen så har du på utgiftssidan då, så att säga, internationella biståndet, som liksom omsluter betydligt mer än 60 miljarder kronor för kommande år. Det är ju på tok för mycket. Det behöver ju bort. Så det där har du ganska stora reformer liksom på tiotals miljarder kronor i olika ärenden.
Mm. För jag tänkte, det kan väl vara en bra idé att fortsätta, för jag läste igenom er budgetmotion, alltså den ni skrev själva innan ni behövde, så att säga, kompromissa med andra. Mm. Och de stora grejerna där, när det gäller besparingar, då är ju biståndet, jag tror var det 17 miljarder ni sa då för nästa år.
Ja, det trappas ner successivt, så det blir betydligt mer än så.
Ja, okej. Okay. Men vi tar in för nästa år då. Miljö och naturvård, 9 miljarder, alltså i besparingar. Ja, det är väl de två riktigt stora puckarna. Varför just bistånd och miljö och naturvård?
Nej, men vi måste ju fokusera på vad som är bra för de svenska skattebetalarna. Mm. Så säger jag det. Mitt uppdrag är liksom på de svenska väljarna. Mm. Och då måste jag fokusera och prioritera deras behov. Mm. Och det är så här, vilken svensk skattebetalare gynnas av att vi sitter med världens högsta bistånd till liksom korrupta regimer på andra sidan jordklotet, inklusive Afghanistan, inklusive Ryssland?
Ja, det har ju ändå varit ganska mainstream. Ja, ursäkta, men det har ju ändå varit ganska mainstream i svensk politik att ungefär 1% av BNP ska gå till...
Ja, men vi har aldrig varit mainstream i svensk politik.
Nej, nej, nej.
Det är inte vårt jobb.
Nej, men du säger att vilken svensk gynnas av det. Ja, uppenbarligen har väljarna ändå köpt det i ganska många decennier.
Ja, men, kanske det är.
Men det är kanske ingen som har föreslagit det tidigare. De har inte haft alternativet tidigare.
Nej, så kan det vara. Och politik handlar ju inte bara om att följa opinion heller, utan vi kan ju faktiskt skapa opinion också. Mm.
Men biståndet då, vad är det idag? Det är 50-60 miljarder någonstans.
Strax över 60 miljarder till och med för nästa år.
Ja, och
det är en ganska stor utgift i statsbudgeten.
Ja, det är det. Och om ni får bestämma om 10 år, vad är biståndet då?
Ja, vi skär ner det till hälften i ett första steg. Och sen får vi se, personligen så kan vi gå längre än så. Men det där finns det också, som sagt, vi behöver, som partiets uppfattning är liksom att vi skär ner till hälften. Så då ligger vi fortfarande på internationellt sett ganska höga nivåer. Men frigör ändå rätt mycket utrymme till andra typer av reformer.
Regeringen skär ner biståndet med 10 miljarder nu, eller omfördelar det till ukrainska flyktingar?
Ja, omfördela snarare än skär ner. Man ska vara krass. Ja,
men inte det? Mm. Är det i linje med vad ni tycker?
Ja, det är jättebra såklart. Det är jättebra såklart att man gör på det sättet.
Då kommer regeringen bli jätteglad när Sverigedemokraterna säger att de har en jättebra biståndspolitik. Du, det här är andra då. Miljö och naturvård, ändå 10 miljarder. Varför det?
Nej, men det är väldigt ineffektiva satsningar som man gör. Och mycket av det här... Den här deras så kallade miljöbudget, och den har ju liksom exploderat och svält år efter år, så att säga. Och det är väldigt, man har fått väldigt mycket kritik från expertinstanserna för att det är ineffektiv, i värsta fall kontraproduktiv politik. Väldigt många konstiga subventionerar liksom elcyklar och sparkcyklar och till och med båtmotorer har subventionerat. Och elbilar också, så här enorma pengar, miljarder kronor till elbilar. Men du får köpa en elbil hur mycket du vill, men du får väl liksom, staten ska inte betala dina bilar åt dig, det får du betala själv.
Men vi tar de här puckarna med miljön och biståndet. Hur viktigt kommer det vara när du efter en eventuell valseger går in och förhandlar om en ekonomisk politik med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna?
Nej, men biståndet tror jag är viktigare, därför att där är det så uppenbart att det finns ingen nytta för de svenska skattebetalarna. Alltså, det är ingen som är emot miljön, det är ju bara korkat så att säga, men det handlar om att göra rätt saker. Det handlar inte om att göra av med så mycket pengar som möjligt, utan det handlar om att göra rätt saker. Men biståndet kommer att vara viktigt, därför att det är så här, Sverige är extremt i ett internationellt sammanhang om man jämför. Och det är mycket pengar, liksom, så här, det är så mycket pengar så det är svårt att greppa, liksom, när det är 60 miljarder kronor, liksom, så här, ofattbara summor, men det kan täppa till rätt många luckor och hål i där det finns andra behov. Mm. Så det kommer vara viktigt. För mig kommer det vara viktigt i kommande förhandlingar. Och det vet de om också.
Vad tycker de om det?
Nej, det får du väl fråga dem om. Moderaterna tror jag har närmat sig vår linje ganska, ganska tydligt. Kristdemokraterna, not so much. Men som sagt, det får du nog fråga dem om, så får du ett bättre svar.
Det får jag göra vid ett annat tillfälle. I tidigare budgetmotioner som ni har skrivit, då spelar ju migrationen en större roll när det gäller just den ekonomiska politiken. Mm. Av en ganska enkel anledning, vi hade högre invandring då, vilket också avspeglades i statsbudgeten. Det gav er så att säga, liksom, när ni gick före så att säga med att minska invandring, så hade ni plötsligt mer pengar att röra mer än övriga partierna. Det har ni inte riktigt på samma sätt. Det innebär att budgeten ändå har närmat sig varandra, eller liksom ni, ja, i och med att det är så få lite pengar som går till migrationen idag, så kan inte ni spara på det längre, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det kanske inte är egentligen en fråga, men har du reflekterat över det? Hur påverkar det er när ni tänker er kring er politiska politik, att ni har inte så mycket att leka med helt enkelt?
Nej, men inte jättemycket. Därför man ska tänka att när vi satt i opposition så lägger vi så kallade skuggbudgetar. Nu lägger vi budgetar som faktiskt går igenom då, så att säga. Men jag håller inte med beskrivningen att kostnaderna har minskat. Däremot så finns ju kostnader någon annanstans som kanske inte finns direkt i statsbudgeten.
Utan nej, men jag tänker på utgiftsområde 8 och 13.
Ja, jag förstår det, men det är bara en liten del av hela det offentliga så att säga. Mm. Det finns en kommunsektor också. Mm. Så pengarna och kostnaderna har inte försvunnit bara för att de inte ligger direkt i statsbudgeten. Men det betyder ju effekten, det har du ju rätt i, att effekten från mitt perspektiv är att jag ska inte göra stora nedskärningar.
Ja, och invandring i år belastar ju väldigt mycket, alltså boende, Migrationsverket, ersättning till kommunerna, det har ju minskat, alltså människor som anländer asylsökande.
Ja, precis, och de som anländer från primärt Ukraina nu då kommer man ju finansiera genom biståndet som vi var inne på, vilket jag tycker är bra.
Exakt, men tillbaka till min fråga då, alltså, du säger att det påverkar inte er så mycket att ni inte så att säga längre har den källan att hämta pengar ur, så att säga, som ni hade lite förr, om jag uttrycker mig lite slängigt.
Jag förstår. Men allting handlar om prioriteringar och det finns andra områden. Vi har varit inne på bistånd, vi har varit inne på deras liksom ineffektiva miljöbudget. Arbetsmarknadspolitiken är ju också en sån fråga med liksom enorma liksom miljardbelopp till subventionerade arbeten då, när det är allt instegsjobb, etableringsjobb och nystartsjobb och allt vad det heter. Där väldigt få då går vidare till riktiga jobb. Där är också så där, hela Arbetsförmedlingen för den delen är ju liksom en integrationsmyndighet i någon mening. Enorma belopp som går vidare till egentligen ingen nytta alls. Så vi hittar andra besparings.
Ja, jag skulle säga det, för det är väl det tredje så att säga, stora området, det är ju bara arbetsmarknadsinsatser där ni vill spara jämfört med regeringen. Sen när det gäller satsningar, det är väl egentligen inga överraskningar för den som känner till svensk politik. Det är Försvarsmakten, det är sjukvården, ekonomisk trygghet, ja, rättsväsendet ligger i topp förstås, sen sjukvården, Försvarsmakten, ekonomisk trygghet vid sjukdom. Återspeglade era politiska prioriteringar hyggligt, skulle du säga?
Ja, det kan jag nog skriva. Pensionerna skulle jag kasta in där också, ganska långt upp på den listan.
Och där är väl ändå också så att, i alla fall när det gäller rättsväsendet, sjukvård och försvarsmakten, att partierna och politikerna är ganska överens idag?
Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker Socialdemokraterna stretar emot rätt mycket. Och när vi gick fram i höstas så sköt vi till mer medel till polisen och till rättsväsendet. Det gör vi nu också. Nu kommer vårbudgeten, då, som det kallas. Den kommer upp för beredning i utskottet i morgon torsdag, 19 maj. Och behandlas där då. Även där skjuter vi till pengar till både Försvarsmakten och till polisen och till rättsväsendet. Så jag tycker Socialdemokraterna liksom, nej, de är inte på samma, de är inte på banan alls, utan det är vi och det är M och det är KD primärt som driver på.
Du har varit med i SD sen, ja, innan ni kom
sen
in i riksdagen.
Sen Hedenhöst känns det som ungefär.
Ja, men i alla fall innan ni kom in i riksdagen 2010. Om vi tar det som någon sorts utgångsår. Vad skulle du säga är den största skillnaden i er ekonomiska politik mellan er riksdagsdebut och nu?
Nej, men ja, det är en jätteintressant fråga. Jag satt inte som riksdagsledamot direkt när vi kom in, men jag satt som tjänsteman och jobbade med ekonomiska frågor och med finansutskottet. Och jag tror, till att börja med, det första mandatperioden så tror jag att vi hade 4 stycken ekonomisk-politiska talespersoner på bara en mandatperiod. Så det fanns ju ingen direkt kontinuitet eller stringens eller stadga i det hela. Och sen tog jag över den rollen och har suttit sen dess. Så det har blivit lite kontinuitet i alla fall. Jag har väl liksom, jag driver ju det som jag själv tro på. Vi var inne på lite tidigare. Liksom. Grunden är marknadsekonomi, frihandel, ekonomisk frihet, fritt näringsliv, fritt företagande. Och jag tror väl att vi har liksom befäst oss lite grann i den typen av frågorna. Att det är liksom bort med den här liksom synen, protektionistiska synen och liksom olika typer av statliga interventioner och sådär. Ekonomisk frihet, valfrihet överhuvudtaget. Om du minns den här Reepalu-utredningen som var i förra mandatperioden där, fanns det ju en förvisso lite, men ändå en minoritet i vårt parti då som liksom tyckte att men den var ändå ganska bra, eller vi ska gå i den riktningen liksom, och ta bort valfriheten när det kommer till skola och äldreomsorg och barnomsorg och förskola och så. Vilket jag var helt emot då, liksom, och etablerade partiets linje som tydlig motståndare till det där. Och när Sverigedemokraterna liksom hade satt ner foten där, då kunde man ju ta den där Reepalu-utredningen och stoppa den i det runda arkivet någonstans, därför att då fanns det ju inget stöd för den. Och det är som exempel liksom, att det har liksom, ja.
Men vad beror det på? Beror det på det att ni så att säga var politiskt omogna och hade inte åsikter på alla områden, eller beror det på helt enkelt att partiet tyckte annorlunda på ett sätt? Har liksom medlemmar kommit och gått? Du säger ju själv att du har haft en viss roll, men det måste ju ändå finnas andra faktorer. Vad beror det på?
Det är säkert en kombination av de sakerna som du tar upp. Man kan, omognad kan man ju kalla det för, men det är ju klart att sitter man inte i riksdagen, vilket vi då inte gjorde innan 2010, det går liksom inte, alltså det finns inte resurserna till att, så att säga, fördjupa och förfina politiken i alla avseenden. Jag vet inte hur många liksom anställda vi hade, partiledaren var ju anställd på heltid, men inte många fler än så. Nu har vi ju liksom duktiga ledamöter och professionella tjänstemän som kan, man kan ha tid och grotta sig ner i frågorna.
Så när ni började läsa på så blev ni för marknadsekonomi?
Ja, men så vet jag, nu var du elak, men det är klart man kan kalla det för omognad, men ett parti som inte som sitter i riksdagen har inte samma
resurser. Nej, men det är förstås.
Så är det. Och sen så är det såklart, det andra som du var inne på, att folk har kommit och gått, ja men så är det ju. Det har ju tillkommit väljare, det har tillkommit medlemmar, och det har även försvunnit väljare och medlemmar. Och det är klart att det påverkar ju politiken såklart.
Tänkte prata lite, vi lämnar dagspolitiken, prata lite mer ideologiska termer. För mig som liberal är det allmännas del av, eller det offentligas del av den liksom totala ekonomin, en ganska viktigt mått. Det betyder inte allt, men skattetryck eller skattekvot är ganska viktigt.
Jag brukar säga skattetryck.
Ja, då har du så att säga visat färg redan där så att säga. Idag är det ungefär 43% och har varit det senaste decenniet, tror jag, oavsett vilka som har suttit i regering. Om Sverigedemokraterna får bestämma, var landar den siffran framöver om 10 eller 20 år?
Jag vill inte sätta någon siffra, men jag kan säga att den landar inte högre, utan den landar lägre. För vi behöver komma ner i skattetryck. Sverige ligger fortfarande väldigt högt internationellt. Inte högst, ska vi säga, inte högst. Men vi ligger högt internationellt, och jag tror liksom på att vi kan få ett mer dynamiskt funktionssätt i hela ekonomin. Och det, inkomstskatter är ju en del. Det är liksom, det är väldigt effektivt liksom, göra det lönsamt att arbeta eller att ha arbetat. Men nu finns det så mycket, jag ser det så här, att jag blir finansminister i september om några månader. Jag ser det liksom som att det är fram med städkvasten, för vi behöver liksom städa undan allt smuts i statsbudgeten som har tillkommit de senaste 8 åren. Alla dessa liksom förhatliga punktskatter på renor och fjärer, i plastpåsar och elektronikprodukter och kläder och skor ville de bli beskattade. Det fick de kasta i rundarkivet det också, med massa sån här...
Fast jag ska välja, så mycket, många procent på det totala skattetrycket, nej, men, får man inte ut av det.
Nej, men det är en sak, för jag vill ha lite ordning och reda
i
statens budget. Så. Och sen så också som kommer högt upp, det är ju bränsleskatterna såklart, liksom bränsle. Vi kanske kommer in på hela liksom inflationstemat och så senare.
Men jag tycker vi nöjer oss där, för det var ju ändå ett svar att under dagens 43%, det är riktningen. Och om du säger det på en sverigedemokratisk kongress, hur många applåderar dig och hur många protesterar?
94% ungefär applåderar. Nej, men man har ju gjort mätningar med våra väljare, eller alla partiers väljare då, men och ställt frågan helt enkelt liksom om det ska löna sig bättre att arbeta genom då sänkt inkomstskatt. Och de tre partierna till vänster tycker ju normalt inte det, men i vårt fall så tror jag att det var 94% av våra väljare som tycker svar ja på den frågan.
För det här skapar i alla fall vad jag tror är en ganska intressant fråga, för att du är med på mindre statliga interventioner, vi plockar bort skräpet ur statsbudgeten och liksom att marknaden ska ha mer utrymme. Samtidigt är ni ett socialkonservativt parti och ni är ett nationalistiskt parti, det är så att säga er ideologiska grundbult. Ser du några tillfällen då de här två synsätten, det marknadsekonomiska och det socialkonservativa nationalistiska, kommer krocka med varandra?
Nej, men det beror lite grann på vad man lägger in i begreppen i och för sig, men när jag säger marknadsekonomi så menar jag inte vilda västern och jag menar inte anarki.
Nej, men det förstår jag.
Alltså det ska finnas en rättsstat och det ska finnas en välfärdsstat. Och nästan alla svenskar, alla som jag känner i alla fall i min bekantskapskrets inom och utanför partiet, tycker liksom en sån som utbildning ska vara liksom finansierad av det gemensamma. Hur fattiga förhållanden du än kommer så ska du kunna plugga hela vägen upp till universitet liksom. Till skillnad från exempelvis USA eller något annat land. Nästan alla jag känner tycker på det sättet, inklusive jag själv. Så när jag säger marknadsekonomi så menar vi liksom inte någon slags...
Nej, men jag förstår det. Men ändå, marknadsekonomin är ju global. Den tar inte hänsyn till så mycket till de nationsgränser. Den tar inte hänsyn till så mycket till vilka konservativa, socialkonservativa värderingar vi har i Sverige. Den tar inte så mycket hänsyn till hur Sverige ser ut. Att Sverige kanske är uppbyggt för att jordbruksmarken var bra där en gång i tiden. Det fanns en gruva där, det fanns ett företag där. Det kan förändras efter ekonomiska förutsättningar. Då måste kanske folk flytta, då kanske måste folk, den ekonomiska geografin förändras, demografin förändras, traditioner kan ryckas upp, hela samhällen kan slås ut, vilket har skett i del, både i Sverige och USA, för att just ekonomin förändras. Ser du något spänningsfält här mellan att vara socialkonservativ och samtidigt så att säga bejaka en dynamisk marknadsekonomi?
Nej, jag gör inte. Jag förstår din fråga, men jag gör inte det. Jag sysslar ganska mycket med aktier för egen del, privat då. Och jag förstår ju hur duktiga vi är. Alltså, finns det något land som är liksom mer innovativt än Sverige? Några bolag, alltså vi är ju världsledare inom fält vi sysslar med. Flera fält, alltså liksom läkemedel, telekom, försvarsindustrin, skogssektorn liksom, och you name it. Liksom. Vi har ju Spotify, liksom, Klarna, you name it. Liksom. Hela den globala marknaden är, liksom det är en förutsättning att vi har tillgång till en stor global marknad. Och vi behöver inte vara rädda för den konkurrensen, för vi är så fantastiskt duktiga.
Men det låter samtidigt, du är inte så rädd för stora strukturförändringar i ekonomin som kanske påverka samhället i grunden.
Men det går ju inte att bromsa och det är ju inte så här önskvärt heller. Alltså däremot så finns det ju liksom andra aspekter om du tar det som du var inne på, jordbruk och sådär. Mm. Alltså det finns ju vissa aspekter som är liksom, som har ett egenvärde att ha en hög självförsörjningsgrad när det kommer till exempelvis jordbruket och livsmedel. Och det blir ju tydligt nu.
Absolut,
det
köper jag.
Nej, men jag tänker, det är det som är mer av en beredskapsfråga. Så
absolut,
att säga.
Det köper jag. Men förra gången Sverige genomgick stora strukturförändringar, jag tänker på 70-talet, mycket industri lades ner.
Mycket textilindustri. Och
exempelvis sånt, liksom. Varvsindustri. Den gången mötte statsmakterna det med att det här är inte riktigt bra. Vi försöker hålla kvar i det. Vi försöker pumpa in pengar. Vi förstatligar varven. Vi ger subventioner. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att man behöver göra just för att undvika de här ändå kraftiga svängningarna som ekonomin skulle kunna innebära för, alltså just återigen från ditt socialkonservativa perspektiv?
Nej, det är inte en väg framåt. Det är inte en framkomlig väg. Alltså du kan absolut så att du kan bromsa utveckling men inte hindra den på det sättet. Däremot så kan man ju göra andra saker. Om du nu hundratusentals människor blir arbetslösa i varvsindustrin, då kan man ju göra andra saker. Så kan man ju göra så att säga.
Men då vill de omskola dem till IT-ingenjörer istället för att varven ska finnas kvar typ.
Vad du vill, vad som behövs. Det finns många behov liksom, men det är inte så att jobb försvinner och är för alltid borta så att säga, utan det har ju alltid ändrats i alla tider.
Men du säger nu
det man låter kan inte vara, alltså man ska inte jämställa liksom konservativ med någon sån här, så här nu fryser vi tiden och så ska liksom ingenting hända så att säga på 1000 år, så funkar det liksom inte.
Men återigen, om du pratar med ditt parti eller ställer sig det här på en partikongress, är det okontroversiellt det här med att, liksom, att man får acceptera den globala ekonomiska ordningen, vad den än ger till Sverige? Givetvis för att dämpa effekterna som du säger, men köper man det?
Ja, det tror jag. De flesta jobbar ju på något företag och jag menar, de flesta företag har ju på något sätt liksom tentakler ut i resten av världen, liksom antingen i kunder eller underleverantörer eller liksom eller ägare för all del. Och så vidare och så vidare. Men vart hade Ericsson varit om man bara liksom sålde till Sverige? Vart hade Volvo varit om vi bara sålde till liksom svenska bilar till svenskar? Mm. Alltså det är klart att vi måste liksom vara i Europa och vi måste vara i USA, vi måste vara överallt liksom. Och det kommer ju så här, ja, konkurrensen ökar, men möjligheten ökar också.
Nej, men för jag tänker i andra länder.
Jag tror de flesta fattar det.
Ja, nej, men i andra länder, exempelvis USA, där är det ju en gångbar politisk idé ändå att så att säga viss industri ska finnas kvar och vara som den tidigare har varit, att man ska kunna gå iväg till sin bilfabrik där pappa jobbade och farfar jobbade. Det är ändå någonting som finns inom amerikansk konservatism, någonting av upplevt som jag upplever det, men det är någonting du inte helt.
Ja, men alltså det är väl jättebra om Volvo fortsätter bygga bilar i Sverige. Mm. Det vill i alla fall jag, och då får vi ge dem rätt förutsättningar. Och hur gör vi det då? Ja, de skriker efter ingenjörer, inte bara civilingenjörer utan liksom gymnasieingenjörer. Ja, men utbilda fler då. Eller vad det är man behöver via yrkeshögskolan exempelvis. Liksom jobba med rätt förutsättningar och göra attraktivt liksom.
En annan sån här lite ideologisk fråga. Första raden i ett principprogram heter ju att Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen är att återberätta att folkhem är vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. Varför behöver folkhemmet återupprättas? När försvann det?
Jag tror Jimmy också brukar prata om det moderna folkhemmet. Och det är väl någon slags folkhem 2.0 då, så att säga. Mm. Nej, men
om det ska återupprättas så implicerar det att det har försvunnit. Ja, när försvann det och hur gick det till?
När försvann då? Ja, hur gick det till? Ja, det är Palme. Är väl det korta svaret. Där började det liksom gå sönder.
Okej, okay, då pratar vi 70-tal då? Eller?
Ja, ja, mm. ja, mitten på 70-talet. Och det hänger ihop med den omläggning av migrationspolitiken som vi började implementera då med, på grund av Palme.
Jaha, okej, okay, det handlar om invandring i huvudsak.
Ja, ja, det gör det. Och så har vi successivt gått lite grann. Om man säger så här, grunden i liksom folkhemstanken är någonstans ändå då, gör din plikt, kräv din rätt. Det vill säga, gör rätt för dig så har du vissa rättigheter. Så
ja, när ni definierar det, där punkt på punkt jag sa till dig, det är någonting om att alla ska ha en viss ekonomisk och social standard liksom, som ja, alla medborgare ska liksom vara garanterade.
Ja, men precis. Och det där går igen. Liksom, sköter du ditt jobb med företag, du kan ju vara jätteduktig på ditt jobb med företaget, går i konkurs ändå. Ja, men då ska det finnas ett skyddsnät där, så att säga, för då har du skött ditt, då har du gjort din plikt, så att säga. Och så vidare. Så det är väl det. Och nu upplever väl jag, och jag tror ganska många med mig runt ute i stugorna, att det har blivit ganska mycket kräv din rätt. Det är folk väldigt duktiga på. Mm. Lite mindre duktiga på att göra sin plikt.
Men du, jag ska bara, som ni definierar den här folkhemstanken, det är att alla medborgare garanterar en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet. Så är det alltså inte längre idag. Är det er analys av samhället?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är ganska tydliga liksom, brister i olika delar av välfärden. Mm. Men det är kanske inte det jag skulle peka på primärt, utan det är, jag skulle nog främst liksom peka på den mentala inställningen. Alltså, som jag sa, du gör din plikt, kräv din rätt. Mm. Och det innebär ja, värnplikten exempelvis. Är man medborgare så ska man göra sin värnplikt. Som exempel. Liksom en generation ovanför oss så gjorde alla värnplikten. Mm. Och det så är det inte längre. Så det är väl mer en mental inställning. Jag tycker väldigt många har blivit duktiga på att kräva sin rätt, men kanske inte lika duktiga på att göra sin plikt.
När var Sverige som bäst att leva i, tror du?
Ja, 60-70-talet.
Mm. Var, jag tror. Varför det?
Konstant ekonomisk tillväxt. Företag som växer fram och expanderar. Ekonomiskt välstånd. Men jag tror att vi ska bli bättre ändå. Och jag tillhör inte den gruppen som då... Och här ska jag säga någonting som är kontroversiellt i mitt parti. Det är ju att ge sig på liksom Per Albin Hansson, socialdemokrater.
Mm, han är omvitt.
Ja, exakt. Så det är därför jag säger det. Så. Mm. Och med det är han inte hos mig då, eller i den generationen så att säga. Alltså, Sverige var ju inte ett bra land liksom på grund, eller tack vare socialdemokratin, utan Sverige var ju ett ekonomiskt bra land trots socialdemokratin. Vi hade haft en ännu starkare ekonomisk tillväxt om vi hade haft en högre regering. Mm. Och det där är lite kontroversiellt att säga, därför att det gick väldigt bra för Sverige, men det var ju som sagt inte tack vare socialdemokraterna, utan var ju trots socialdemokraterna.
Det där är ju en klassisk analys från det politiska håll jag kommer ifrån, alltså det marknadsliberala, att Sveriges välstånd började långt innan folkhemstalet, och att Sverige, att folkhemmet heller så att säga inte var... Skatterna var inte så höga på 50- och 60-talet. Staten var inte så stor, utan...
Den svällde sen.
Ja. Och det sammanföll ju då med att det inte gick lika bra för Sverige sen heller. Så att där är ju du och jag, eller så att säga, ganska lika i analysen ändå. Så det är ju mer en marknadsliberal analys. Eller den får väl kallas sverigedemokratiska som du säger det. Men där sammanfaller ju de numera. Men det är kanske inte helt som du säger.
Nej, men där stöter jag på lite patrull. Ja. Helt klart i partiet. För där finns det någon slags rätt eller fel så att säga. Jag var inte vid liv då såklart. Men någon slags kanske lite semi-nostalgisk eller quasi-nostalgisk uppfattning då kring Per Albin och hans socialdemokrater. Och sen så hände någonting med socialdemokraterna som liksom gjorde dem korrupta till det korrupta parti som de är idag. Då.
Eller så gillade folk helt enkelt de socialdemokratiska idéerna. Så kan det också vara.
Ja, precis. Men vi ska inte bara, alltså, vi ska lyfta fram vissa bra saker med de tidiga socialdemokraterna faktiskt. För vi ska komma ihåg liksom, att vissa saker hade... När det kommer till olika typer av rättigheter på arbetsmarknaden och sånt. Det hade ju inte kommit på plats om det inte var för Socialdemokraterna, de väldigt tidiga Socialdemokraterna.
Du, vi ska byta ämne, lämna ideologin och prata lite dagspolitik igen. Vad tror du själv kommer bli svårast att komma överens om i en eventuell moderatledd regering när det gäller ekonomisk politik?
Biståndet var vi ju inne på lite grann. Till att börja med, jag tror inte det kommer bli särskilt svårt att komma överens. Vi har nu förhandlat kring en så kallad höstbudget och nu en så kallad vårbudget. Och vi har gått i mål två gånger, så jag tror inte det kommer bli så väldigt svårt. Men biståndet kan vara en sån sak där jag kommer har svårt att vika mig, så att säga, att vi ska ligga kvar på de extrema.
För det var min nästa fråga. Har du några röda linjer när det gäller den ekonomiska politiken som du inte, helst inte? Det är ju sånt man inte vill tala om i media innan, men om du ändå kan ge oss någon inblick i vad du ändå kommer hålla skarpast emot.
Ja, precis. Nej, men alltså, så kan man inte, det är precis som du säger, så kan man inte säga. Det är liksom inte konstruktiv ingång i det heller, liksom, att höra på och prata om röda linjer hit och dit, liksom, utan jag tror att det är ganska tydligt vad vi är ute efter, så att säga. Svenska skattepengar till primärt till svenska behov. Och biståndet var ju så här ett exempel, men jag menar, vi hade ju den här coronafonden också. Mm. Där då EU-kommissionen då gemensamt ska liksom låna upp massa pengar för att strössla ut då till misskötta, vanskötta ekonomier. Då, primärt i Sydeuropa och även Östeuropa, men primärt i Sydeuropa. Och det här var liksom en gigantisk förlustaffär för de svenska skattebetalarna. Och det här röstade ju liksom även då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna igenom liksom i kammaren. Vi var emot oss såklart. Och jag stod ju där och tog den fighten liksom för att prata för döva öron. Liksom. Så det är så här, svenska skattepengar till svenska behov.
Mm. Men det tror du inte alltid kommer bli helt lätt, exempelvis när det gäller biståndet då?
Jag tror att det kan bli svårt.
Mm. Du, igår kom en rapport från, jag tror det var igår, möjligtvis i förrgår, från Finanspolitiska rådet, där de varnade lite för att ni politiker har blivit lite slappa med budgetdisciplinen, om jag tolkar dem rätt, att respekten för ramverket som de uttryckte har minskat. Det är mycket ändringsbudgetar, utskottsinitiativ och så vidare. Jag vet inte om du har tittat på rapporten, men vad tänker du om det?
Ja, jag satt där. De drog ju den i första kammarsalen. Mm. För att kvarleva från den tiden vi hade tvåkammarsystem i riksdagen igår. Så jag satt där och lyssnade på dem och på finansministerns kommentarer till det. Och det har de ju rätt i, så att säga. Och det är nog en kombination av saker. Dels så hade vi liksom hela coronan som liksom ställde hela ramverket på ända, därför att vi behövde komma ut med rätt mycket pengar primärt till näringslivet, men även till civilsamhället och till personer som var då korttidspermitterade, fick korttidsstöd och så vidare och så vidare. Och det var ju just det som extra ändringsbudgetar då, som behandlades ganska snabbt, alltså ganska skyndsamt.
Och ganska många, de var väl 15-20 stycken eller
så? Jag tror inte det räcker, alltså. Ja. Jag tappar räkningen där vid 20 någonstans, men jag tror vi är uppe i 25-30 nu vid det här laget, alltså någonstans där. Och oftast när det kommer då något förslag från regeringen så landar det på riksdagens bord, och då har vi åtminstone 2 veckor på oss vi som riksdagsledamöter att liksom att tycka till, så att säga. Sen kommer upp i utskottet då, så att säga. Men här var det liksom bråttom.
Mm. Men försökte jag avbryta, men för att göra en lång historia kort, att det var corona, är det så att säga en ursäkt för att det blev som det blev?
Och
det var
Och sen så förstod vi inte att när slutade corona, så att säga. Ja, det har väl egentligen inte slutat än idag då, egentligen, men det är ingen som tänker på det längre. Och det finns inga restriktioner och sånt då.
Mm.
Men det var inte helt öppen, det fanns liksom inget finito datum att nu är corona slut, så att säga, nu går vi tillbaka till normen på något sätt. Och dessutom när restriktionerna väl släppte det, och då hände det någonting annat, ja, då fick vi en galning som startade krig istället och som ställde allting på ända en gång till, så att säga. Men, och sen så är det i kombinationen också med att vi har en historiskt svag enpartiregering som inte får igenom sin budgetpolitik, och det normala i andra länder är att får man inte igenom sin budget, avgår man.
Mm.
Men regeringen vill ju sitta kvar, det är ju så att säga, det är inte mitt fel.
För att ett sak, jag tror det togs upp i rapporten, det var ju när ni tillsammans med den övriga oppositionen, det vill säga Moderaterna, KD och Vänsterpartiet, gick samman och krävde och fick mer pengar till äldreomsorgen förra året.
Mm.
Det är väl en sån här sak som man kan fundera över just när det gäller utifrån budgetdisciplin och regelverk. Vad tänker du om det, att oppositionen bara kan slänga in en extra summa så där på en regeringsbudget?
Ja, nej, men det är inte riktigt så vi har haft det de senaste decennierna. Eller vi hade väl så innan 90-talet någon gång.
Och det slutar ju som bekant.
Och det slutar inget bra. Mm. Det slutar verkligen inget bra. Det är därför vi tillbaka till att ha den här helhetsprocessen, att man betraktar budgeten som en helhet, och det är ett beslut då. Och jag tror att vi kommer behöva komma tillbaka till det.
Men ändå gjorde ni så förra året med just
det? Ja, primärt så såg vi det behovet. Och det fanns ju den här coronakommissionen hette det, som pekade på ganska tydliga behov då, så att säga. Primärt i äldreomsorgen, för det var ju då tyvärr då äldre på äldreboenden som fick ta den stora smällen. Så vi såg ju behovet primärt. Men sen så är det ju också på det sättet att alltså vi har ju jobbat, regeringen, sitter man som en minoritetsregering, då får man ju vara lite lyhörd också.
Jo, fast jag tänker, har man ett regelverk så gäller väl ändå de principerna även i gott som i ont, liksom. Då får man väl ändå köpa att...
Nej, men så är det egentligen inte riktigt. Alltså, så att säga, alltså, regelverket säger ju exempelvis då att det ska finnas överskott sett över en konjunkturcykel.
Ja, det var en annan kritik så här, som Finanspolitiska rådet hade.
Ja, men det är ändå så här bärande del i hela det här finanspolitiska ramverket. Men så här, ja, men det är klart att det inte gäller i liksom, ja, krig exempelvis. Eller i liksom, ja, nu hade vi en viruspandemi då. Det är ju inte liksom ett regelverk att bryta mot det, då får du åka i fängelse. Det är inte så det funkar liksom.
Nej, men tanken är väl ändå att alla ni politiker ändå ska ha det här mer och ta hänsyn till det. Det är därför jag undrar, det här 2021 när ändå pandemin kanske man började ana dess slut och sådär, så gick ni ändå in och, är det någonting, känner du träffar av kritiken från Finanspolitiska rådet när det gäller just den aspekten, eller är det så man ska kunna göra ibland, tycker du?
Ja, man kan göra det, är bara etablera. Alltså Sveriges riksdag är Sveriges riksdag, det är det landets högsta.
Jo, jag förstår att man kan, men alltså, känns det bra?
Det får man göra, men nej, men det känns inte helt bra. Utan de har ju en fullt legitim poäng, och vi kan absolut inte fortsätta här. För då hamnar vi i en situation som påminner om Grekland. Och när jag säger det så menar jag inte vädret, utan då menar jag 200% Maastricht-skuld, alltså statsskuld i princip, bruttoskuld, mot då vad vi har 36%.
Idag. För ett annat exempel, det ligger visst en långt tillbaka, men det var ju berömt 2013 när ni gick in tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och stoppade en skattesänkning som man skulle göra genom att höja det som kallas brytpunkten för statlig skatt. Det var före din tid som talsperson, men du var tjänsteman.
Jag var involverad ändå faktiskt.
Hur kändes det och hur tänker du på det så här i efterhand? Skulle ni gjort liknande nu?
Till att börja med så, ja, det stärkte ju statsbudgeten om något.
Ja,
då tyckte man att man fick göra så att säga. Men det som alla verkar glömma bort i det där, det var ju att det fanns ett förslag från dåvarande alliansregeringen om en ganska omfattande skattelättnad. Primärt så riktade det sig mot människor som har inkomster under den här skiktgränsen, alltså brytpunkten. Och en liten del riktade sig till människor som låg över brytpunkten. Och det vi gjorde var ju egentligen att vi släppte igenom den stora delen i den här skattesänkningen. Men vi satte stopp för den andra.
Men ni var ändå inne och liksom pillade i en...
Och vi var inne och pillade i statsbudgeten. Och på den tiden var det ganska spännande för oss. För det var ingen som ville ha med oss.
Men det var ändå en ganska stor grej då, för det var ju väl första gången man riktigt gick in och gjorde så. Så att det kanske satte ett exempel. Vi får se vad det slutar helt enkelt.
Men kontentan är ju som sagt att det är ju fortfarande är på det sättet att det är regeringen ansvarar för att söka stöd för sin politik. Och det gäller ju i budgetpolitiken inte minst. Det är väl en sak att man får stryk i någon liksom proposition här och där, som kanske man kan livet gå vidare ändå, men budgetpolitiken måste man ju söka stöd för. Och det gör man ju inte om man då säger att men det där partiet pratar vi inte med.
Du, vi ska prata pensioner. Jag läste kritik från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, där de varnade för att ni riskerade att det här med att höja pensionsavgiften och höja pensionerna. Det var inte särskilt klokt, tyckte man där, för det skulle innebära, jag tror de kallade det för ett generationsrån, att man överförde ett sammanhang massa miljarder från så att säga, de som betalar in pensionsavgift idag till de som får pensioner idag. Hur tänker du kring det där?
Jag fattar inte exakt det där, därför att det man gör när man gör på det förslaget...
Du känner till kritiken?
Känner till den. Det man gör när man gör det förslag som jag har föreslagit, eller som vi har föreslagit, det är ju... Det i princip så höjer värdet på alla pensionsrätter. Och du och jag då, som är liksom i arbetsför ålder, vi har ju fortfarande pensionsrätter. Vi har ju en fordran hos pensionsmyndigheten eller på pensionssystemet. Och den fordran så att säga blir ju mer värdefull, om jag uttrycker mig så. Pensionsrätterna som du och jag har arbetat in, trots att vi inte är pensionärer, de blir mer värda. Så vi gynnar ju liksom även framtida pensionärer.
Fast tanken är väl då att om vi börjar betala in mer idag, så kommer det kommer först i framtiden göra skillnad. Ja, så det är först framtida. Om man får det redan idag, så har man, då skulle man betalat in det för 30 år sedan. Så att säga. Det är väl där kritiken. Och att man då urholkar systemet som sin helhet, så att säga, när man börjar trycka ut mer pengar.
Vad är det som säger, jag menar, det du sätter av då, dels så gör du det direkt då, liksom, som enskild antagare, men även din arbetsgivare gör det. Och samma sak för mig. Det är ganska exakt 17 kronor och 21 öre per 100-lapp. Vad är det som säger att den siffran är liksom rätt i all tid och evighet? Det vi säger att den ska vara 18,5 istället, det vill säga lite högre.
Det kan man argumentera med.
Och då får man göra på det sättet. Liksom.
Men kritiken var väl då att man skulle skriva upp värdet som helhet, och att redan dagens pensionärer som inte har betalat den här summan skulle få ta del av det här. Det var väl det som man såg. Där finns väl ändå ett, man kan kalla det moraliskt tvivelaktigt eller något sätt. Liksom, man ska få ut det man har putsat in en gång i tiden.
Ja, men absolut. Men jag kan, i sådana fall så kan jag hävda att jag tycker att det är moraliskt rätt.
Okej.
Liksom. Det är ju en subjektiv fråga. Det är klart man kan säga, ja men skit i dem liksom. De är ju redan gamla. Men jag köper inte det.
Nej, det är inte skit i dem, utan det är ju för att inbetalningar och utbetalningar ändå ska, ens egen generations inbetalningar ska motsvaras.
Ja, jo, precis.
Men jag
förstår det, men jag förstår tankegången, så att säga. Jag har en annan uppfattning, så att säga. Jag tycker inte att det är moraliskt felaktigt.
Mer aktuellt när det gäller då pensioner, det är ju det här förslaget som har kommit från er och de tre borgerliga partierna omgående att stärka pensionerna här och nu. Mm. Där det finns motförslag från regeringen. Mm. Varför har ni landat som ni har landat i den frågan?
Nej, men jag i alla fall då, såg lite brister med regeringens förslag. Ganska konstiga brister. Alltså, jag tror att de var nog rätt stressade när de hafsade fram det här. När de har de här marginaleffekterna på liksom en bit över 100%. Alltså inte bara tangera 100% utan överstigande 100%. Så att man får, i praktiken får man lägre pension ju längre man jobbar. Det är liksom så här bizarra typer av effekter. Och så krånglar de till systemet väldigt mycket. Så jag såg ett behov av att liksom kontra regeringens förslag. Och vi satte oss ner då ganska tidigt med fyra partier. Och hade liksom lite olika ingångar, men ändå liksom dela i stort väldigt mycket kritik mot regeringens förslag. Och det landar ju det här som vi har presenterat då, som kommer upp imorgon då i utskottet för övrigt. Mm. Så får vi se hur det går då. Men jag tycker att det förslag som vi har presenterat är ju bättre på alla sätt och vis. Och sen så är det ju mer omfattande, mer ambitiöst också. Det träffar ju då inte bara de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna, utan även de som har ganska låga pensioner, säg 15 000 i månaden brutto. Det är ju inte liksom så att man lever i lyx och överflöd med 15 000 i månaden brutto. De får ju inte en spänn i regeringens förslag, men de gynnas ju av det förslag som vi har presenterat.
Men samtidigt minskar ju det här så kallade, vad kallas det? Jo, respektavståndet mellan den som har jobbat och den som inte har jobbat. Hur ser du på det?
Det var därför det var viktigt att vi har mer än ett moment med skattesänkningar här också. Mm. För det kommer procentuellt så kommer det gynna den som har låg pension såklart. Men i kronor så gynnar det den som har högre pension.
Okej, okay, men...
Det är helheten man ska se det. Så vi har ju flera, så att säga, moment. Vi har liksom flera byggstenar i det här förslaget. Och dels förstärkning av grundskyddet i termer av garantipensionen och bostadstillägget. Men även då inkomstskattelättnader och den här pensionsgasen som man inte har pratat om.
Men vilken betydelse har respektavståndet? Är det någonting som ändå bör upprätthållas, tycker du? Eller?
Ja, det är klart att det måste göra det. Och det är därför det är viktigt att ha den här balansen på det hela. Att man dels satsar pengar på det här grundskyddet som då riktar sig mot de som har de allra lägsta pensionerna, men också att man sänker skatten för de som har 15, 20, 25 eller 30 000 i månaden.
Ett annat aktuellt ämne, det är antalet svenska miljardärer faktiskt, som har diskuterats på sistone. Det finns över 500 miljardärer i Sverige. Numera, jag tillhör inte en av dem. Aftonbladets ledarsida kallade detta för ett systemfel. Håller du med?
Jag håller sällan med Aftonbladet och inte i det här fallet heller.
Nej. Är det något problem med att vi har så många miljardärer?
Jag har svårt att se vad problemet är att någon annan människa har mycket pengar.
Mm. Ja, du kan ju ha vanliga argumenten mot den, men det är ingenting du tycker.
Nej, om något så är det väl bra om vi skulle få några fler kanske, därför att, eller det beror ju lite grann på varför man är miljardär och så att säga, men jag menar, tar vi våra liksom industriledare och liksom techledare så att säga, så har ju de skapat, men ja, vad var det inne på innan, liksom Spotify och Klarna, men längre tillbaka till tiden, liksom Ericsson och Volvo och sånt där. Gamla industriklenoder. Och de skapar ju normalt ganska många jobb.
Mm. Så du har inga problem med snuskigt lika personer helt enkelt?
Nej, jag förstår inte riktigt vad. Eller, det beror på hur de beter sig såklart. Ja. Jag har problem med dem för att de är skitstövlar. Men jag känner inte så många miljardärer. Jag tror inte jag känner någon om jag ska vara ärlig.
Men du har ju såklart som alla andra också sett den kritik. Att det finns en många som är bekymrade över det här. Men... Ja, vad kan man tänka? Andreas Cervenkas bok exempelvis har beskrivit girig-Sverige kallas det, att man tjänar pengar på fel saker, att folk tjänar pengar på finansiella transaktioner.
Han har så konstiga analyser. Han menar också på att det är en kostnad för staten, det här ISK, alltså investeringssparkonto, som är en väldigt populär sparform. Jag tror att det är senaste siffran så 3,6 miljoner svenskar som då sparar mycket eller lite i det här investeringssparkonto. Då tycker han att det är en kostnad för staten. Mm. Om det så att säga går bra för folk. Och det där liksom, för mig det är så omvänt, inverterat resonemang, så jag liksom, hur är din kostnad för staten så att säga? Och har du 1 miljon på ditt ISK, då betalar du en schablonskatt på det. Har du 10 miljoner, då betalar du 10 gånger mer i skatt än den som är 1 miljon. Det är så här komplett rättvisa utifrån skattehorisont. Så att säga.
Du ska inte läxa upp Svenska Dagbladets ledarredaktion när det gäller marknadsliberalism.
Nej, jag försöker läxa upp det här Andreas.
Nej, men jag förstår. Då återknyter jag till vad jag också ville komma till. Om du går till dina väljare och dina partikamrater, alltså medlemmarna, talar du för dem också i det här fallet? Eller hur tror du, vad tänker du om det?
Ja, men det tror jag. Om jag säger så här att har du 100 000 så betalar du schablonskatt på det. Den som har 1 miljon kommer betala 10 gånger mer än vad du gör. Mm. Det tror jag ingen protesterar emot.
Det får vi se hur det är. Vi ska snart ta och avrunda. Vi har några frågor kvar. En sån här sak som sker just nu, det är att vi lever i en tid av snabbt stigande priser, ökade kostnader för hushållen, mat, bränsle, uppvärmning är väl det som märks mest. Hur förhåller du dig som politiker till detta? Hur tycker du politiken ska förhålla sig till det?
Jag tycker man ska se, när det kommer till just bränsle och även el då, så är det någonting som drabbar hushållen direkt i den mån man tankar bilen och värmer upp huset och har lamporna på så att säga. Men det är ju också insatsvaror i allting annat. Alltså matpriserna går ju upp av flera skäl, men ett av dem är ju på grund av bränslepriserna, dieselpriserna. Mm. Och där har ju vi en uppgift, politikerna.
Som är?
För det kan vi göra. Där kan vi laborera med skatter, vilket vi har gjort faktiskt ganska mycket. Och det kommer mer när det kommer till just jordbruket och skogsbruket också för all del. Men där har vi kommit ganska långt. Sen kommer EU och sätter lite käppar i hjulet för vi styr inte vår skattepolitik, vår skattelagstiftning till 100%, tyvärr måste jag säga. Utan då är det den här reduktionsplikten som kommer in istället. Och det är den som förklarar att Sverige har så extremt höga priser jämfört med hela kontinenten och hela världen har höga priser. Men Sverige ligger högst. Mm. Och det är för den här reduktionsplikten, att vi blandar i massa sörja i vår bensin och i vårt diesel som gör att det fördyras då.
Men det hade väl du varit bot oavsett, låter det som?
Ja, det hade jag varit så att säga. Men det blir mer akut nu. Därför att sen är det så här, vetepriserna, gödselpriserna och sådär har stuckit upp också. Det har lite grann med kriget att göra. Men bränslepriserna var ju på väg upp redan innan och där kan vi göra någonting och det håller vi på att kriga om nästan dagligen.
Så där ska politikerna in och sänka skatterna eller subventionera på något sätt?
Ja, allt som vi kan göra. Och när det kommer till energipriserna som också är liksom insatsvara i all annan produktion liksom, som driver upp resterande inflation. Det är ju svårt att producera någonting utan att konsumera el i den processen. Så får man ju förhålla sig till det kortsiktiga. På kort sikt så kan vi inte smälla upp ett till kärnkraftverk. Det kan vi göra på lång sikt och det ska vi göra. Inte bara ett utan flera stycken. Men på kort sikt så kan vi laborera med skatterna. Där har också Sverige väldigt, väldigt höga skatter. Så vi har punktskatt på 36 öre kilowattimmen. Och sen så har vi pris och sen så har du ovanpå det så har du momsen till skatt på 25%.
Men för frågan inställer sig då, alltså, är saker dyra beror det på att de är dyra för att det liksom finns en mekanism bakom att det blir dyrare att producera, att kriget har stoppat frakterna eller vad det nu kan vara. Så att säga. Att om man från politikens sida ska in och subventionera sådana varor, vad det blir då är ju, utifrån mitt sätt att se det i alla fall, att man snarare skyfflar runt pengar i systemet för att subventionera vissa varor än att det liksom gör Sverige rikare på något sätt.
Jag tycker inte att det är en subvention att ta bort reduktionsplikten exempelvis så att vi blir mer likt resten av världen.
Eller nej, men nu har vi ändå så här, liksom, allt annat lika så har vi ändå fattat beslut om det och du låter ju som att det blir än mer aktuellt i och med att det blir väldigt dyrt.
Ja,
så det låter ju ändå som att du på grund av de höga priserna ändå vill gå in och agera. Ja, finns det inte poängen att höga priser får vara höga just för att det avspeglar någonting i marknaden så att säga?
Men det avspeglar ju också att vi har pumpat in både finanspolitiken och penningpolitiken har ju varit otroligt expansiv med quantitative easing och vi har ju tryckt in en massa pengar i systemet helt enkelt och det är klart att inflationen kommer som ett brev på posten.
Men det gör man väl också om man subventionerar bränsle? Alltså, du är nationalekonom, du vet ju hur finanspolitiska stimulanser fungerar.
Liksom. Men inte på det sättet. Då frågar vilken effekt som väger tyngst så att säga. Att, å ena sidan så får folk kvar då relativt sett mer pengar i plånboken som de kan gå och köpa andra prylar på. Då ökar efterfrågan på andra prylar. Okej, fair enough. Men å andra sidan så är ju just el och bränsle, det är ju då också insatsvaror. Vi tar maten tog du upp då. Ta en bonde, han behöver ju liksom hålla varmt där med el och han behöver köra sina traktor och sina maskiner och de går på diesel. Sticker dieselpriserna så sticker matpriserna. Sticker dieselpriserna neråt, då kan även matpriserna sjunka neråt. Så det är ju liksom, det är insatsvara i all annan produktion
också. Så det ger dem lite en särroll, tänker du då alltså?
Då sjunker priserna på bränsle och på el, så följer inflationen med neråt.
Men det är speciella varor helt enkelt.
Ja, det är ju inte precis så.
Så du skulle inte på samma sätt gå in att säga vi sänker matmomsen för att nu har maten blivit dyrare? Eller?
Det tror jag är, då skulle det vara om läget var väldigt akut. Men det tror jag är så här, jag tror att det är att approchera problemet ifrån fel ände. Och sen så är det ju heller inget, det är ju heller inget bra liksom, det kan inte vara liksom effektivt. Om det är så, visst, blir det så extremt så att vissa hushåll bokstavligt talat svälter i Sverige år 2022, då får vi ju agera såklart. Men jag menar, sänker du matmomsen, ja, jag som riksdagsledamot och höginkomsttagare, ja, jag gynnas ju av det. Mm. Men jag har inget behov av det. Jag har liksom fortfarande stora marginaler.
Nej, men jag är själv skeptisk mot det, men det är bara därför jag säger att så om man är för den här typen av interventionistisk politik, varför inte slänga på med allting möjligt då? Men ditt svar då är att energi är ett särfall.
Ja, det är särfall. Det är insatsvara så att säga. Energi och bränsle. Och får vi ner kostnader på energi och bränsle, då kommer bonden få högre marginaler. Och då kan vi sänka matpriserna. Nu går ju inte det, för bönderna har ju noll marginaler så att säga. Mm. Och så vi kommer få se ännu högre matpriser, det är jag helt övertygad om.
Räntor är någonting som många hushåll också betalar, som kan bli en högre i framtiden. Hur ska politikerna förhålla sig till det?
Nej, men det tror jag inte vi kan göra så mycket åt. Däremot så tycker väl jag att det kanske är så här, det fanns en lucka där man kunde börja ta bort det här ränteavdraget, för det är inga så här, från min värdegrund så är det ganska konstigt fenomen då att subventionera lånande samtidigt som vi har den här skatten. Vi pratar om ISK, så har vi liksom en beskattning på spara, men vi subventionerar lånande. Det är så här, jag är uppfostrad motsats i motsatsen ungefär. Men det fönstret tycker jag väl jag har slagit igen nu i någon mening. Att nu kan vi inte, när räntan är på väg upp, när inflationen är på väg upp, då är det inte läge att gå in och börja snurra och skruva i ränteavdraget av respekt för hushållen.
Det finns från vänsterns sida bland annat, delvis från socialdemokrater, en idé om att vi ska öka skatteuttaget på kapital och kapitalinkomster. Är det någonting du skulle kunna tänka dig?
Nej, jag tycker det är en jättedålig idé av flera skäl. Det första skälet är att rent nationalekonomiskt är det väldigt ineffektivt. Alltså det är väldigt lätt att flytta på pengar så att säga. Så ska vi återgå till någon slags typ förmögenhetsskatt, hur det nu ska se ut, så försvinner pengar. Och därmed också investeringar och i förlängningen även jobb. Och sen ser jag också så här, när vi går på det här investeringssparkontot som är väldigt populärt, många sparar ju liksom till sin pension där. Och i bästa fall gör det ett helt liksom yrkesverksamt liv, pensionsspara varje månad. Då kommer du ha ganska bra slant där. Då är man liksom, men det ska du ju ha så att säga, det är ju dina pengar. Jag tycker att det ska vara, det där är ju liksom ett långsiktigt sparande, måste ju ha långsiktiga spelregler. Och man har redan höjt skatten på ISK i två tillfällen och man håller på att slå sönder den här sparformen från regeringens håll, och det är lite bekymrad över.
Men även om man skulle säga då, så att kvitta de här högre kapitalskatterna mot lägre skatter på arbete, för att man tycker att när man arbetar då ska man ändå tjäna pengar, det är en annan sak att låta pengar jobba för en. Skulle du se någon poäng i det?
Ja, men alltså den som sparar pengar har väl jobbat ihop de pengarna man sparar till. Det är svårt att månadsspara om man är arbetslös.
Man kan ju ärva dem också.
Ja, för all del. Så men vi kan inte, liksom, det är väl ändå, det är ju ändå inte det normala så att säga. Så vi kan inte utforma politiken utifrån. Någon har väl vunnit på V75 också liksom, och det är väl, men, grattis då liksom.
Det finns ju ett sorts kapital man inte kan flytta, och det är ju fastigheterna. Beskatta dem.
Ja, det är många nationalekonomer tycker det, men jag gör inte det. Alltså, jag är fin med att det så att säga, du utlöser en reavinstskatt i den mån du flyttar och har gjort en väldigt stor vinst. Så att säga. Du köper någonting för 1 miljon och så säljer du för 2 miljoner. Då utgår en reavinstskatt. Så det är väl fair enough, men att du ska betala skatt så att säga, bara för att du bor, det har jag liksom svårt att bara förstå utifrån någon slags rättvisa horisont. Det är väldigt effektiv skatt, för det är precis som du säger, det är svårt att liksom packa ihop sitt hus och dra iväg vart det nu till Schweiz, då säger vi. Det är lite krångligt liksom. Men jag gillar inte den typen av liksom att du beskattas bara för att du bor så att säga. Ja, men bo måste man väl göra. Men fair enough att det finns en reavinstskatt, så att om du har haft en bra värdestegring, har du inte haft någon värdestegring, ja, då blir det heller ingen reavinstskatt, men inte bara för att du bor, nej.
En fråga till. Efter 90-talskrisen så införde vi i, när det gäller svenska statsfinanser, ett regelverk. Vi har pratat om budgetregelverket, vi fick en självständig riksbank. Alltså en hel rad av ekonomiska reformer för att, så att säga, säkerställa att situationen som skapades på 80-talet, som utlöste 90-talskrisen, inte skulle äga rum igen. Är det ett regelverk som har tjänat oss väl och bör vi värna det inför framtiden generellt sett, tycker du?
Ja, men överlag så har det gjort det, och framförallt så att säga, synen på att man betraktar budgeten som en helhet. Så att säga. Intäktssidan och utgiftssidan behandlas samtidigt. Det är rätt bra. Vi vill inte ha en situation som Grekland, liksom. 200% av BNP då i statsskuld. Och det är ganska bra. Sen kan man förfina det där. Jag satt i den senaste parlamentariska kommittén, i budgetprocesskommittén, när vi tittar på det här ramverket. Och då införde man ju det här skuldankaret, som det så fint heter. Där man ska ligga, då Maastricht-skulden ska ligga på 35% till att stå pendligt intervall plus minus 5%. Det är en väldigt bra idé, liksom. Mm. Och det är där kan jag tänka mig att så man kan göra den typen av, liksom, justeringar och så, och uppdateringar. Och det finns en planerad översyn för det här också. Men överlag så är det väldigt vettigt, och vi ligger bra till när det kommer till statens skuldsättning.
Så den vänsterkritik som ibland dyker upp mot det här systemet, att det begränsar politikens möjligheter, att det gör det svårare för satsningar och hjälpa människor, så här, du håller inte riktigt med om den?
Nej, det är klart att det gör det, så att säga. Och visst, man kan ha pensionsålder på 50 och strössla bidrag runt omkring, men då får du som i Grekland, och de sitter på 200% i skuldsättning och ingen vill låna ut pengar till dem. Och det är liksom inget kul. Det är verkligen inget kul då. Du sitter i slutändan, så blir du beroende av andras välvilja. I det fallet så var det ju EUs välvilja, men då får man komma med mössan i hand. Jag vill inte liksom försätta mig själv eller svenska folk i den situationen. Att vi ska liksom sitta där med mössan i hand och vara beroende av andras välvilja. Så ha ordning och reda i finanserna. Det betyder ju att du är begränsad i vad du kan göra. Så är det ju. På det sättet så är inte en statsbudget annorlunda mot en hushållsekonomi. Du kan ju ta massa sms-lån och sätta sprätt och göra precis vad du vill, men i förlängningen så blir det inget bra. Du får ordning och reda på din privatekonomi.
Stort tack, Oskar Sjöstedt, för att du ville komma till mig och svara på frågorna.
Tack så jättemycket, jättekul.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.